Gunvald Larsson stirrade på huset där det bodde en hyresgäst som stod under bevakning. Han såg på klockan. 9:09 på kvällen. Han gäspade och lyfte armarna för att slå en åkarbrasa. I samma ögonblick exploderade huset.
Var man intellektuell så gömde man helst en deckare i en bok av Kafka eller så.
Är hon radiga med?
En abborre gör 2 kilometer i timme. Det är den långsammaste fisk som finns.
Civil olydnad är väldigt uppfriskande.
Har du till exempel fått den här vidriga jävla silverstrutsen ifrån?
Hej och välkomna till Podd om ett brott, som är en podd om Sjöwall Wahlöös romansvit Roman om ett brott, som idag kommer handla om Brandbilen som försvann. En bok som utkom 1969, och podden görs av mig, Frida, som heter Kollontaj Forever på Twitter, och med
Johan, att ordförande Johan på Twitter,
och Erik, talented Mr. Rip.
Hur är läget, killar?
Det är bra.
Det är bra. Brandbilen som försvann är alltså dagens bok som vi ska avhandla, och du, Erik, kanske kan ge en recap av handlingen i den här boken.
Den inleds ju med 2 väldigt dramatiska händelser. Det första är att man finner en död man genom misstänkt självmord. Som har skrivit en lapp som det står Martin Beck på. Vem den mannen är och vad han har för roll i det här, det får man ju inte reda på förrän långt senare. Men det är liksom den allra första scenen.
Just det. Och när Beck får reda på det här så vet han ju inte vem det är överhuvudtaget. Men det blir liksom ingenting som utreds, eftersom man kan konstatera att han har tagit sitt liv, skjutit sig i huvudet.
I nästa scen då så får vi träffa en ung polis som heter Zachrisson, som är satt att bevaka ett hus på adressen Sköldgatan på Södermalm. Han blir kontrollerad av Gunvald Larsson, kan vi säga, som kommer dit och tittar hur det går för honom. Och han Zachrisson då står och fryser och visar allmänt då, enligt Gunvald, dålig inställning till sitt uppdrag att stå och stirra på ett hus. Så att Gunvald skäller lite på honom och sen skickar iväg honom till polisstationen och säger: gå dit, ta en kopp kaffe, jag löser av dig under tiden. Och så ställer sig Gunvald där och börjar titta på det här huset. Han är väl utlånad till narkotika, tror jag. Alltså det är inte någon, det har inte att göra med hans vanliga tjänst, att säga. Utan ja, det är narkotika, precis. Som håller på och vill ha ett hus under bevakning där det liksom några små handlare har en fest ungefär, liksom, eller har en liten skiva som jag tror att småhandlarna själv uttrycker.
Är det narkotika eller är det stöldroten som har bordat hit dem? För har inte den bevakningen med de här bilstölderna att göra?
Det kan det vara. I filmen är det narkotika. Okay.
Men i boken är det nog stöld, ja.
Ja, det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Det som händer då är att när Gunvald står där är att helt plötsligt flyger huset i luften. Det exploderar.
Det är väldigt snyggt i filmen, för då är det precis när han rör armarna och sträcker ut armarna, då exploderar det.
Ja, det stämmer. Och ja, Gunvald reagerar instinktivt. Han rusar dit och försöker rädda människorna där inne. Han lyckas få ut 8, medan 3 blir innebrända direkt. Det är väl någon som dör sen på sjukhus också. Och en av de döda, det är en små gangster som heter Göran Mall. Först så avskrivs den här branden ganska snabbt. Ja, nu går jag lite för snabbt fram. Kan vi säga att Zachrisson hinner ju faktiskt dit också. Undrar vad fan är det som står på. Och Gunvald skriker åt honom till ringen brandbil. Vilket han springer iväg för att göra då.
Vilket han redan har gjort på vägen, precis, dit. Han hörde smällen på Rosalundsgatan.
Och får då det märkliga svaret att någon har redan ringt.
Ja.
Ja, han får veta att brandbilen redan är på väg.
Nej, just det, brandbilen redan är på väg.
Men den här brandbilen dyker ju aldrig upp. Nej. Så han får ju springa och ringa igen för att brandbilen ska komma under tiden som Gunvald liksom håller på och räddar folk och tar hand om folk.
Och så. Ja, just det. Och Gunvald blir ju rätt illa skadad av den här reaktionen.
Precis, så Gunvald hamnar ju på SÖS och får ligga där i ungefär en vecka. Mm. Under tiden så blir utredningen nedlagd.
Den avskrivs ju som att man tror att den här Göran Malm då har försökt ta livet av sig genom att sätta på gaskranen och så har det liksom blivit en...
Det är ju Melander som får i uppdrag att utreda den här branden och liksom lyckas visa att den här Malm har dragit på gasen och väl även typ så här tätat lister och så, alltså så att det är tydligt att han har försökt ta sitt liv. Och då har man en teori om att någon gnista någonstans ifrån. Det är ju det här som Gunvald blir så fruktansvärt arg över. Melander liksom kan inte specificera vart den här gnistan skulle ha kommit ifrån, utan att någon gnista har antänt det här och hela huset har flugit i luften.
Utredningen störs ju av att Hammar, som är polischef, är på väg att gå i pension, och han är väldigt mån om att lägga ner den här utredningen. Mm. För han tycker att den inkräktar liksom på hans möjlighet att få avsluta sin långa tjänstgöring i lugn och ro. Mm. Även Kolberg är en väldigt anhängare av att lägga ner det här och gå vidare, för han ser inte heller att någon misstänkt.
Men han är jävligt motvalls i hela den här jävla
boken. Ja, hela boken faktiskt. Medan Gunvald och Martin Beck driver på för att hålla utredningen igång, för de tycker att det är för mycket som är konstigt. Mm. Och Gunvald är ju då formellt sjukskriven, men fortsätter ändå arbeta med det här.
Ja.
Verkligen på sitt eget sätt. Han konfronterar bland annat en annan småhandlare som heter Max Karlsson, som har överlevt branden. En av de som Gunvald räddade.
Mm.
Gunvald tvingar sig in hos Max Karlsson och misshandlar honom tills han avslöjar vem det var han och Göran Malm jobbade för. Och då får han till slut fram namnet Bertil Olofsson, som är liksom någon som befinner sig så här marginellt högre i den kriminella hierarkin. Men det är fortfarande ingen stor fräsare på något sätt. Men Gunvald lyckas liksom slå den här informationen ur Max Karlsson.
Mm.
För Max Karlsson och, nu ska jag tänka, Max Karlsson, Karla Berggren, vad heter den rödhåriga?
Ja, det är ju två tjejer som blir räddade också, varav den ena avlider.
Mm, precis.
Men det är en annan ung, alltså är hon prostituerad, Karla Berggren?
Ja, det är Karla Berggren, modell, står ju på dörren, och när Gunvald kommer dit så säger hon ju direkt, du kan taxan typ.
Mm. Ja. Och när hon säger att ja, men det var du som räddade mig, så säger hon att då är det gratis. Ja, precis. Så. Ja,
och,
så i de här böckerna är ju kvinnor håror eller gratis håror.
Ja, men verkligen.
Och den här boken är sannoliken inget undantag på den punkten.
Verkligen inte. Och Karla Berggren är i boken från Småland. Och Gunvald säger till henne att du borde åka hem till Småland.
Mm.
Ja. För om några år kommer du vara så jävla nerknarkad och ful så ingen kommer vilja ta dig med tång.
Ja, han läxar upp henne igen. Jag ska bara säga vad hon säger något roligt också när han, alltså Gunvald är ingen sexpositivist.
Nej,
han det är inte.
Så han tar ju verkligen direkt sin tillfälle att få läxa upp den här kvinnan. när han då säger så här, ifrågasätter vad fan hon håller på med, att hon liksom befann sig i den här lägenheten med de här skabbiga knarkarna.
Ja.
Så säger hon att äsch, du har väl själv varit med på såna där partajer. Vi tänkte köra single först och sen byta och så sluta med en algemeines. Det är väl ett så kallat groppeknall som danska säger.
Ja.
Om killarna orkade. Det är egentligen det som är kuligast. Att de säger kuligast också. De pekar verkligen ut att det här är en riktig jävla lollan.
Ja,
en riktigt våp. Och bara det första våpet av flera som sagt.
Ja. Och i filmen Brandbilen som försvann, kom den 94 tror jag.
Mm.
Väldigt bra.
Mm,
där är hon från Rovaniemi.
Just.
Men även då tycker han att hon borde åka hem.
Ja.
Finland var ju 90-talets Småland.
Ja, precis.
Outvecklad del av världen med liksom naiva människor som kan hamna i det knark- och prostitutionsträsket i Stockholm.
Ja, definitivt. Sen visade sig ändå här att Göran Malm var död när explosionen skedde. Och det är en tekniker som heter Hjelm som upptäcker att det fanns en spränganordning i Malms madrass. Han hittar liksom rester av den. För att framförallt Gunvald tycker att det är så jävla konstigt att huset blev övertänt direkt.
Mm. Mm.
Någonting som sagt Kolberg, Hammar och även Melander då liksom försöker hitta förklaringar till. Men Gunvald går inte med på det, och därför pressar han den här tekniken ganska mycket, som till slut få fram den här uppgiften om att det fanns en liten spränganordning.
Det fanns ju också någon mystisk detalj där att han var mest bränd på ryggen liksom, trots att han inte låg på rygg när man hittade honom. Han borde liksom varit mest utsatt. Han låg i fäktarställning som de säger flera gånger. Jag är inte helt säker på det, men han låg liksom han låg på rygg. Så att ryggen borde inte varit mest utsatt, men han är ändå mest bränd på ryggen. Och det är väl då som gör den här rättstekniska undersökningen och hittar den här typen av bomb som tydligen är mycket vanlig i Frankrike, vilket kommer bli en viktig ledtråd.
Mm, precis. Och det här att de får reda på att han redan var död, det visar sig att han har inget sot i lungorna. Han har inte andats in någon rök. Så de menar att han måste ha varit död när branden kom igång, annars hade lungorna varit fulla av brandrök.
Mm. Men det där med att han är död, det har väl med, det är väl så de kommer på att han har tagit sitt liv. Att han har dött av, att han har kvävts av gasen innan explosionen inträffar. Så det är ju när de upptäcker det där att han är bränd på ett konstigt sätt.
Som då kan de slå fast att han är mördad helt enkelt. Och då blir han plötsligt intressant. Och den här Bertil Olofsson då, som den andra småhandlaren har kläckt ur sig, blir ju väldigt intressant och blir ju direkt huvudmisstänkt. De arbetar väl utifrån en hypotes att de här liksom småhandlarna har börjat antingen fiffla eller ses som säkerhetsrisker, och så har Olofsson fått antingen tagit beslut om eller blivit tilldelad uppgiften att likvidera dem båda två.
Ja, för det är väl på grund av Olofsson som de, för grejen är att varken Zachrisson eller Gunvald vet ju ens själva varför de bevakar det här huset. De är så pass ointresserade av det. Och det är väl för att i boken är det väl så att det är stöldroten som liksom är ute efter den här Olofsson och tror att han skulle kunna besöka det här huset liksom, där hans kumpaner håller till.
Det är att Göran Malm har blivit stoppad i en bil som visar sig vara stulen, som var Bertil Olofssons. Han blev inte häktad då, men kände att det började bli lite hett om öronen.
Ja, det började osa katter.
Precis, och problemet är att man inte får tag på Olofsson sen.
Nej, ja, så finns det ett stort mysterium kvar. Och det är det, vad hände med brandbilen? Vem är det som kommer på det? Att det, är något det här är något konstigt detalj de inte har sökt. Varför kom det ingen brandbil när de larmade? Trots att de hade sa på larmcentralen att brandbilen är redan på plats.
Och då är grejen att Zachrisson larmade först till Ringvägen, som är den officiella adressen för fastigheten på Sköldgatan. Nu pratar vi alltså Södermalm, nedanför Sös mot Södra station. Där ligger Sköldgatan. Men den adressen är ingen annan som använder. Och när han ringer så har de redan fått ett larm i Solna.
Eller i Sundbyberg,
ja. Ja, Solna, Sundbyberg.
Till Ringvägen i Sundbyberg. Och det här är ju, blir ju logiskt när man tänker på vilket år det är. Just att det är 60-talet. För att då har jag alltså den som har, den första brandbilen har ryckt ut, för den har fått ett larm från en telefonkiosk i området.
Just det.
Runt Sundbyberg. Och då går ju larmnummer. Det här är väl innan 90 000 eller?
Att de pratar i boken om att...
Nej, jag håller precis på att övergå till 90 000. Ja. Så i vissa telefonkiosker så finns det gamla telefonnumret kvar. Där man larmar lokalt. Och det var där den här personen hade gjort. Ja. Men då går det meddelandet också ut till Stockholm. Så att de ska veta om det är fler som ringer om samma sak. För en brand kan ju synas i hela stan. Men så då får ju Zachrisson svaret att de redan har skickat den. Men sen när han ringer igen, då uppger han Sköldgatan.
Just det. Och då kommer ju, den brandbilen kommer ju. Men det är ju något mystiskt med att den här brandbilen som larmcentralen sa är på plats, inte kom. Då får du sin förklaring. Ja, den var i Sundbyberg. Men hur kan vi inte då veta det? För att när man larmar polisen om en brand, så, eller larmas om en brand, så larmas även polisen.
Just det.
Så att det måste ha åkt ut en polispatrull som har en uppgift, och det är att skriva rapport.
Ja, och det finns ingen polisrapport.
Ringer ju då till Solna Sundbyberg och kollar, var det någon där? De bara, nej, det var ingen där. Så ringer han tillbaka dagen efter och han bara, men jag vet att det var en polisbil där. Så frågar han vilka det var som satt i bilarna.
Och vilka är det nu igen som patrullerar Solna Sundbyberg?
Kristiansson och Kvant.
Ja.
Äntligen.
Det är väl här Gunvald säger, jag är förföljd av de där jävla idioterna.
Ja,
inte det,
jag tror det. Ja.
Precis, som jag säger i ett annat avsnitt. Och det här kallar han dem också för luspudlar. Och att han personligen ska sparka er tillbaka till hittegodsavdelningen i Skanör Falsterbo. Fan, ni kommer ifrån.
För det som har hänt är alltså att Kristiansson och Kvant, de har åkt på det här larmet, den här brandbilen som då har åkt ut i Sundbyberg till den felaktiga adressen, konstaterat att det inte är någon brand, Och då tyckte att det är alldeles för jobbigt att skriva rapport på det här. Så att de har bara struntat i det. Och det är därför man inte vet om att den här brandbilen har varit.
Nej, de säger ju också ganska uppstudsigt. Vadå, det brann ju inte. Det var ju inget. Och de säger, ja, förutom att det var den huvudbevisningen i det här fallet.
Ja, i tre fall i mord.
Ja, därför att de slutsatsen man kan dra av det här är ju att vem är det som har larmat? Det är alltså, de kom ju, polisen kom ju fram till att det är ju mördaren som har larmat om branden. Mm. För, antagligen för att han inte ville mörda massa oskyldiga personer då, utan var ute efter just Malm och eventuellt Max Karlsson. Men
framförallt Malm. Man kommer väl fram till där man håller på och utreder och liksom försöker hitta, få tag på när den här personen har ringt och så, att personen måste ha ringt i princip innan det har börjat brinna. Ja. Och vem kan veta att det kommer börja brinna? Det är bara den som har placerat bomben i huset som kan veta det.
Och att mördaren då har befunnit sig i Sundbyberg vid den tidpunkten och dessutom har haft en brytning på franska. Och
det får man reda på genom att Gunvald tar kontakt med växeltelefonisten som till en när han ringer första gången har hon precis stuckit på semester till Grekland.
Mm.
Doris
Mårtensson heter hon. Vi lovade att det skulle komma en till ett till våp.
Ja, precis. Här har vi
Doris.
Våp. Ja. Så det tar 3 veckor innan Gunvald får tag på henne. För hon varit där och solat och haft det härligt. Och då första dagen på semester får hon då en utskällning av Gunvald om hur fan hon kan åka till det fascistiska Grekland.
Mm. Ja.
Och berättar hur exakt kvinnor blir behandlade av fascistjuntan i Grekland.
Alltså Doris tycker är väldigt roligt beskriven.
Ja.
Ja, dels så, först får Gunvald inte tag på henne. Och istället så håller han på att prata med den här brandmannen hela tiden då, för att få reda på vem hade larmnumret. Så får han reda på då att den här, ja, hon som tog emot samtalet, hon befinner sig i Grekland på semester. Och då kan Gunvald inte vara tyst. Så att då säger han ju, ja, liksom i det här vidriga fascist-Grekland.
Ja.
Och då blir den här brandmannen upprörd och säger, vadå liksom?
Jag var på Akropolis i höstas, det var jättehärligt.
Är du som där kommunister? Och sådär säger han. Och Gunvald lyckas givetvis, då dyker Ullholm upp som har... Jag kommer inte ihåg hur han hör det här samtalet, men han anmäler ju Gunvald för att spridit bolsjevikisk propaganda i myndighetsutövningen.
Ullholm som ju var med i förra avsnittet och som är den här väldigt fascistiska polisen och som har varit i bråk med Gunvald tidigare.
Fascistisk och rättshaveristisk.
Ja.
Men den här Doris då... Ja just det, brandmannen säger, inte kunde jag vänta med att en snut skulle sitta och göra kommunistpropaganda. Jag var själv på Akropolis eller vad det heter i höstas. Jävligt bra ordning. Ja, och Gunvald är väldigt upprörd över det här. När han då får träffa den här lollan Doris efter 3 veckor. Så först får vi Doris presentera för oss. Då står hon och beundrar sin solbränna. Tänker på hur avundsjuk hennes arbetskamrater skulle bli. Så står det, hon hade ett fult sugmärke på högra låret och 2 på vänstra bröstet. Medan hon knäppte behon tänkte hon att det kanske skulle bli nödvändigt att hålla på sig den närmaste veckan. Eller kanske 10 dagar för att slippa frågor.
Hon vill ju också direkt ligga med Gunvald. Hon är den andra kvinnan i den här boken som försöker ligga med Gunvald. Trots att
han skämmer ut henne och förolämpar henne och förnedrar henne, kan man väl säga. Så kan hon bara titta på honom och tänka, gud vad stark och härlig han ser.
Det är något visst med svenska karl.
För dialogen är ju så att det första Gunvald säger, hur var det i Grekland? Underbart, svarar Doris såklart. Så glatt på en vänligt ställd fråga. Och då säger Gunvald, vet ni att militärjuntan låter 10 000 människor ruttna bort i politiska fängelser och att folk blir torterade till döds varje dag? Att man hänger upp kvinnor i taket och bränner bort bröstvårtorna med elektriska stålklämmor? Och Doris blir väl lite ställd, hon har väl inte tänkt på just det här. Och så säger hon, ja men sånt där tänker man väl inte på när solen skiner och alla dansar och är lyckliga. Och sen börjar hon då se uppskattande på honom och tänkte att solbränna måste stå fint mot den vita klänningen. Så hon tror också att han...
Ja, hon är övertygad om att han är intresserad. Och hon tänker väl också, för när han har skällt ut henne sådär, så tänker hon någonting i stil med att sådär... Han är nog lite brutal i sängen på ett skönt sätt. Det är väldigt äckligt. Men som tur är ju Gunvald, han är ju starkt sexnegativ och han är bara intresserad av att prata om militärjuntan i Grekland och deras övergrepp mot folket. Liksom.
Så han har läxat upp 2 liksom, billiga unga tjejer nu. Och då har vi ju hunnit ungefär halva boken. Det de får reda på i alla fall, det är då de börjar jobba också utifrån spåret att det här är en professionell mördare. Vem kan göra en sån här liksom lite avancerad spränganordning och lägga någons säng med en fransk brytning, tänker du, det här liksom finns internationella kopplingar.
Mm. Precis, och, för det kopplas ju samman med då det här att den här typen av sprängladdningar har varit vanliga i Frankrike.
Mm. Och i Algeriet.
Precis.
Och det är så Hjelm vet om det, för han har varit i Frankrike och fått se hur de ser ut på någon form av utbildning där.
Mm. Just det.
Det är då han också håller på, det är väl när han pratar med Kolberg eller något sånt, och är väldigt så här nedlåtande, typ ni svenska poliser som aldrig åker utomlands och inte vet någonting om världen liksom. Ni har ingen koll på något. Och det är ju lite så i den här boken att man får känslan av, eller när de börjar prata om det här att det måste vara en lejd mördare och liksom internationella maffiakopplingar och så. Det är väl Rönn till exempel som bara skrattar rakt ut när Kolberg och Beck säger det till honom och säger liksom att sånt där finns ju bara på film, det finns ju liksom inte, det händer inte. Och det är lite den känslan i den här boken. Den svenska polisen är lite naiv och provinciell och så kommer, finns det då de här hotande krafterna utifrån liksom. Mm.
Jo, men verkligen. De letar ju efter den här Olofsson också fortfarande. För han är ju någonstans misstänkt för att vara inblandad i morden. Men så visar det sig att två jugoslaviska pojkar i Malmö som sitter väl och fiskar eller något liknande.
De sitter och fiskar i någon industrihamn när det blir något meteorologiskt fenomen som gör att det kommer in stora mängder nytt fräscht vatten som gör att man ser ner på botten.
Ja, just det.
Och då ser de bilen, men sen så försvinner det här rena klara vattnet. Mm. Och det är ingen som ser den igen. Men då lyckas de stoppa två poliser för att berätta vad de har sett. Men pojkarna pratar inte svenska. Så poliserna Elofsson och Borglund, de bjuder dem bara på en halstablett. Men sen så snackar ungarna vidare om det här. Och till slut, efter ett dygn, så står Månsson där. För då har det blivit att de har sett en polisbil köra ner över kanten.
Mm.
Så då får de skicka dit dykare och försöka få upp vad som nu kan tänkas ligga där. Men jag vill bara säga att de här två poliserna, Elofsson och Borglund, det tänkte jag på första gången den här läsningen. Mm. Det är ju de som blir skjutna i polismördare.
Är det sant?
Ja, det är de två!
Nej.
Jo!
Ja,
det är okay. Sant.
Snyggt planterat. Det här är alltså för andra avsnittet i rad nu så knäcker Frida liksom en liten dold referens.
Ja, och jag har ju ändå läst dem, alltså alla böcker plus 10 gånger liksom. Mm. Nej, men för det nämns också lite subtilt i Polismördaren. De säger när de ligger på sjukhus att jag tror Elofsson, som aldrig har varit elak mot någon egentligen i tjänsten. Mm. En gång bjöd han till exempel två jugoslaviska pojkar på en halstablett.
Ja, just det.
It's obvious when you see it.
Ja, för de här två poliserna, patrullerande poliserna, är ju väldigt trevliga mot de här två små utländska, icke-svensktalande pojkarna. Mm. Liksom, vilket väl är, det är väl för att de är Malmöpoliser. Och i Malmö är polisen ganska snäll och trevlig, till skillnad från i Stockholm, i de här böckerna. I verkligheten är inte Malmöpolisen särskilt snäll och trevlig mot någon.
Lex Limhamn.
Ja,
alltså i verkligheten hade väl de sagt AOBJ.
Ja.
Ja, precis. Men, och då fiskar man upp den där bilen ur hamnen.
Och det är ju Månsson som ansvarar för att dra upp den. Och där i bilen finner man ju Olofssons lik. Han har bevisligen legat döda länge, så han kan inte ha haft med morden att göra.
Precis, för det är det, vid det här laget så håller man ju fortfarande på. När man hittar Olofsson så har man väl ännu inte lyckats ta reda på det här med den franska brytningen och så. Alltså då jobbar man nog fortfarande efter teorin att det är nog troligen Olofsson som ligger bakom den här sprängladdningen. Men då lyckas man ju bevisa att han har varit död redan innan det hände.
Och i samband med det här också så kommer det självklart ett långt parti av gnäll. Mm. Klassisk Sjöwall-Wahl och gnäll om bilar och motorism. För att det var ingen som brydde sig egentligen om att det låg en bil där. För den svenska naturen var nu översållad av gamla bilvrak.
Ja, det är så på 16. Det låg bilvrak överallt.
Ja. Och precis. Att de först spyr ut naturfarliga ämnen. Mm. Och sen så bara dumpar folk dem överallt. Så att det är ju några sidor av det också som vi inte får glömma att ta upp.
Nej, de är viktiga.
Ja.
De upptäcker ju här också att mordvapnet, han har blivit ihjälslagen med en sten som har legat i en strumpa.
Mm.
Och det här är ju också något som de säger att det är bara en professionell som kan göra det, för att, vilket är lite konstigt, för en sten i en strumpa känns inte så proffsigt, men de snackar om, jag tror att det är Kolberg som, eller om det är Martin som snackar om att liksom det här var någonting som utvecklades av motståndsrörelserna under andra världskriget, att man kunde ha en, liksom att ha en strumpa i liggande i rockfickan eller så, det är inte så konstigt om man blir muddrad, det kan man alltid bortförklara liksom, och sen bara genom att lägga en sten i den så har man ett mordvapen liksom. Mm.
Lite tips för våra unga lyssnare.
Ja, verkligen. Vi når ju till breda lyssnargrupper som definitivt kan behöva lite inspiration.
Ja, det stämmer. Men, ja, men det här, i det här läget så kommer vi fram till att de tror att det är en utländsk yrkesmördare som mördat både Malmö och Olofsson.
Mm.
Och att det finns en koppling till ett syndikat på något vis.
Ja, de börjar ju tro att de här småskurkarna liksom är längst ner i någon sorts internationellt syndikat, att de här har jobbat med att sno bilar i Sverige och sen lackera om dem och skylta om dem och köra iväg dem utomlands och sälja dem där liksom.
Det känns ju då som att de står inför en väldigt övermäktig uppgift liksom. Det är om det är en internationell mördare så har de väl antagligen lämnat landet redan, tänker de. Men de gör ju ändå ett, återigen är det här det ihärdiga polisarbetet. Det är liksom inte så att de snubblar över något nyckelspår. Det är inte så att någon får en geniknäpp och liksom kommer på hur allt ligger till. Utan det är ju, de skickar ut Skacke.
Skacke.
Som gör debut i den här boken.
Ja, och vi kommer återkomma mer till honom. Men här blir han utskickad till att knacka dörr i området. Där det kan finnas kvar det gamla lappen att man ska ringa till brandkåren lokalt.
Ja, han måste kolla alla telefonkiosker i Sundbyberg då. För att se, och så ska han krympa det till vilka har kvar det gamla larmnumret. Och om han kommer till en kiosk som har ett gammalt larmnummer, då ska han undersöka bostadsområdet och knacka dörr helt enkelt. Han ska liksom beta sig igenom.
Mm. Och fråga efter någon som bryter på franska.
Ja, och det hittar han ju faktiskt.
Ja, det gör han. Han hittar en fransman som hyrde ett rum.
Hos någon dam, ja. Och den här fransmannen stämmer på signalementet. Och de tar faktiskt fingeravtryck, skickar till Interpol och får det bekräftat att den här personen är en liksom algerisk fransman med många alias. Han blir ju då det huvudmisstänkt.
Precis, Alphonse Lasalle. Eller som tanten säger, Alphonse Lasalle.
Ja. Mm. Det var han har kallat sig i Sverige. Man har haft, vad är det Kolberg börjar kalla honom? Vad han nu heter eller något sånt.
Ja, precis.
För att han har tydligen använt väldigt många olika namn.
Ja, han är en mystisk torped.
Så
här. Jag trodde väl han var Lannmörder. Libanes, men han har varit i Algeriet. Han hade libanesiskt pass, men uppehåll sig i Frankrike.
Ja, han är väl överhuvudtaget, jag tror aldrig man riktigt får någon klarhet i det där, vad som är hans riktiga identitet. För det finns både teorier om att han är liksom nordafrikan eller från Libanon, eller att han bara är fransk, men med ett liksom svartmuskigt utseende så att säga.
Ja, just
det. Det där, jag tror inte riktigt att man någonsin får någon riktig klarhet i vilken som är hans liksom riktiga identitet egentligen.
Nej.
Han har ju, säger de, han har ju kopplingar till den här organisationen OAS, den hemliga militärorganisationen som ju var liksom någon sorts fascistisk organisation bland franska officerare som var emot att Frankrike skulle lämna Algeriet efter befrielsekriget och så.
Mm. Det känns ju signifikativt.
Ja,
att han har som bakgrund.
Det har ju många mördare i de här böckerna har ju en fascistisk bakgrund.
Ja.
Eller så är de fascister utan att ideologiskt veta om det.
Ja, liksom. Precis. Sen sker det någon sorts som jag ser i alla fall, en avstickare är att Per Månsson åker till Köpenhamn, eller till Danmark i alla fall. Jo, Köpenhamn är
Köpenhamn.
För att träffa en konstnär som heter Nadja Eriksson som kände Olofsson.
Olofsson brukade bo hemma hos henne i Köpenhamn.
Mm.
Så han letar efter henne i Malmö först flera månader, men sen kommer han på att hon kan ju faktiskt bo i Danmark.
Mm.
Och hittar henne där. Och vad händer då?
Ja, hon vill ju ligga med Månsson.
Ja, klart. Han hinner knappt innan dörren.
Det är en ung, het frigjord såklart. Dansk-svensk konstnärinna.
Han är överviktig, medelålders.
Pratar som Mikael Wiehe.
Och han hinner knappt säga sitt namn innan hon säger, vill du ligga med mig?
Ja.
Det går lättare att snacka sen då också.
Det vet vi ju. Det vet vi alla att efter det har man ju en jättenaturlig situation.
I princip alla kvinnliga vittnen som någon förhör i de här böckerna vill ju ligga med den polisen. Alltså det är faktiskt så.
Det är som oavsett vad de pratar om. Så den här lilla Doris som liksom inte, det är helt uppenbart att hon blir tillrättavisad. Hon kan bara tänka på, när hon blir utskälld tänker hon bara på, han måste vara brutal. På ett skönt sätt.
Som tur är så är ju
hjärnan, så jävla äcklig.
Som tur är så är ju Gunvald starkt sexnegativ. Det har ju förekommit en diskussion om ifall Gunvald i böckerna är homosexuell.
Mm.
Vilket ju Maj har sagt bestämt att han inte är. Och jag tycker inte heller att det finns... Alltså det man säger då är väl i och för sig, är väl typ att någon som har god klädsmak och liksom gillar god mat och god dryck och så... Mm. Är, och inte intresserad av att ligga med kvinnor är bög liksom. Men jag tycker inte det finns några andra tecken. Nej. På det.
Han visar ju inget intresse av att ligga med någon man heller.
Nej. Alltså,
han är ju verkligen han är genuint sexnegativ. Han är väl asexuell.
Mm. Ja, precis. Ja.
Maj Sjöwall backar ju upp det med att alltså, hon har ingen bevis för det i böckerna, utan det var ju med i intervju med Kalle Lind där han frågade det. Och hon sa bara nej, och då sa han, ja men kan det inte vara så då? Eller liksom, hur vet du det?
Mm.
För det framgår inte av böckerna. Nej, men då sa han att jag och Per hade bestämt att han har haft en relation en gång som slutade liksom olyckligt på något sätt. Och efter det så vill han inte ha några fler relationer. Men det är inget som kommer fram i böckerna, det är något som de bara har som bakgrundsinformation.
Och det är sånt här jag vill veta. Det är därför vi vill begära ut originalen från KB. För att där lär ju deras anteckningar om backstoryn på alla optioner finnas.
Mm.
För att man får väldigt lite ledtrådar på vissa.
Mm. Mm.
Jag vill till exempel veta mer om Melanders uppväxt.
Ja, just det.
Mm. Ja.
Ja, men det är ju lite litteraturvetenskapligt intressant. För det finns ju en diskussion om det där, hur mycket en författare liksom äger sin bok och så. Mm. Där J.K. Rowling idag är väl ett exempel på någon som liksom... långt efter att hennes böcker har kommit ut bara avslöjar saker, så ja men Dumbledore är homosexuell och så, menar det, och då vill ju vissa hävda att nej, men du som författare äger inte dina böcker, när du väl har släppt dem så är det liksom vi som läser dem som äger dem och som tolkar dem och så. Medan Maj Sjöwall har ju uppenbarligen en idé om att liksom det finns en verklighet, eller så här, det finns ett djup bakom de här karaktärerna, och det vi har, även om vi inte skriver ut det i böckerna, så vet vi liksom saker om de här karaktärerna som inte har släppts ut.
Jag skulle inte göra den tolkningen av att Gunvald skulle vara homosexuell i alla fall. Nej. Jag tänker på att den enda han har en vänskaplig relation med är ju Einar Röd.
Ja, de brukar ju åka ut där och fiska. Det kan bli någon sån Brokeback Mountain.
Ja, det ska vara någon sån då.
Ja, nej.
Eller kanske en Algemains med Reins fru.
Ja, nej.
Ja, vi lämnar den.
Ja, vi lämnar verkligen den. Det blev mycket obehagande. För jag ser också på Rön som en strängt sexnegativ person. Han och Unda har bara legat en gång, och det var när Mats blev till.
Mm. Ja, just det. Och Mats spelar ju för första gången en viktig roll i den här boken.
Kan man säga.
Mats är ju Rönn och Undas son, och Rönn, han får, är det julklapp eller födelsedagspresent?
Födelsedagspresent
får han en leksaksbrandbil som han har önskat sig.
Som Rönn först gnäller över hur dyr den är för att den kostar 32,50.
Just det.
Det låter i och för sig rätt dyrt för att vara 60-tal. Ja.
Men det här är nog en ganska fin bilmodell liksom.
Ja, och sen så försvinner den efter någon dag. När Gunvald håller på och öscher om brandbilen som försvann, alltså från Sköldgatan, så tror Rönn att han pratar om Mats plastbrandbil.
Den hittas ju till slut.
Mm.
Ja.
Och vem hittar den?
Ja, det finns ju en person i de här böckerna som vi vet är expert på att leta efter saker.
Precis, så Månsson blir hembjuden till Vitangegatan i Vällingby på middag för att sen få leta efter brandbilen.
Mm. Månsson är uppe i Stockholm nu. Det är väl efter att han har förhört den här Nadja, så kommer han upp till Stockholm för att berätta om det här. Och alla, särskilt Hammar, är oerhört imponerade av hur duktig Månsson har varit på att förhöra henne.
Nej, just det.
Utom Kolberg som säger, vad var det här för radioteater?
Ja.
För det är så uppenbart att de...
Ja, för det här bandet stängs ju av. Då ska vi väl uppfatta det som att de går och ligger med varandra och sen slår på igen. Och
sånt... Nadja kan inte hålla sig borta från Månsson.
Och sånt kan ju sensualisten Kolberg lukta sig till. Han vill bara höra på ett band för att veta om folk har legat med varandra eller inte.
Precis, men Månsson blir hembjuden till Rönn, och Rönn har då lite baktanken att han ska få hjälp att leta av den här experten. Mm. Och Månsson är ju verkligen... Här får vi verkligen se Månsson som den stora husrannsakans experten.
Mm. För han kommer ju på till slut att det måste ha varit någon annan i lägenheten.
Mm.
Och det hade de helt glömt att portvakten var där och typ stängde någon ventil.
Ja, just det.
Och sen har portvakten varit sjuk så han har inte öppnat sin verktygslåda där brandbilen står.
Mm.
Så båda brandbilarna som försvann fick ju sin förklaring.
Mm. Men det är väl just genom den här historien om Mats brandbil som försvinner och så som Gunvald kommer på att de ska liksom försöka ta reda på vad som hände med den brandbilen som aldrig kom fram. Det är då också då han går hem till Zachrisson för att liksom ta reda på exakt vad som hände med Zachrisson. Det är en väldigt rolig scen för det visar sig att Zachrisson är lite fastighetsskötare i sin fastighet också och har inrett någon sorts litet runkbås i pannrummet där han har sin gamla liksom polisskärmmössa som han ju inte bär i tjänst längre. Han är ju inte uniformerad längre. Som man har på sig och skrämmer husets barn med när de leker och stojar.
Och han sitter och arbetar i det här pannrummet han har inrett med blommiga dukar, vas med olika plastblommor samt fina trasmattor.
Mm.
Och har lite uppslagna tidningar när Gunvald kommer dit.
Precis.
Ja, och det är väl... därför han känner sig lite mäktig som en auktoritetsfigur. Mm. Till skillnad från i sitt jobb som spanare där han blir liksom hunsad av
är inte här någon som kallar honom kommissarie Zachrisson eller något sånt? Jo, också av hans grannar. Han är ju verkligen inte kommissarie. Han är ju långt ner på...
Och att så här, ja, han räddade ju alla personerna
ja,
där vid
branden. Han blir
hjälten på Sköldgatan.
Just,
för Gunvald ligger ju på sjukhus.
Mm.
Så att det är ju Zachrisson som inte gjorde någonting. Stod sig prick alla.
Ja.
Och Gunvald är ju inte speciellt intresserad av den uppmärksamheten.
Han blir bara sur över den.
Men ja, Frida, vad sa du om LaSalle?
Ja, ska vi återkomma till LaSalle-spåret?
Mm.
Skacke hittar alltså ett ställe i Sundbyberg där han har hyrt ett rum. Där de har tagit på fingeravtryck. Interpol svarar att de vet vem det är. Och då börjar de ju först tänka att det här är ju en människa som aldrig kommer återkomma till Sverige. Han är ju ett proffs. Men sen så kommer de på att han kan ju svenska.
Mm.
Så han måste ju ha antingen någon koppling eller vara viktig för det här syndikatet att ha kontakt med Sverige.
De tänker ju att han eventuellt, för att nu har ju liksom syndikatets... kontakter i Sverige har de ju mördat nu och då tänker de att han eventuellt kommer komma tillbaka till Sverige för att liksom återuppbygga organisationen här.
Mm.
Så att de har ju ett visst hopp om att få honom fortfarande.
Ja, men de får faktiskt extern hjälp här för att det är Interpol som tipsar Sverige om att, vet ni vad, den här personen ni söker för minst 3 mord, beroende på hur många det
han sitter på ett plan på väg till Stockholm.
Ja, han är på väg till Stockholm nu.
Och då är det tyvärr Kolberg som får det larmet. Kolberg som har varit ointresserad av den här utredningen hela tiden.
Mm.
Och det finns ingen annan ute i Västberga. Han försöker få tag på Skacke som är och spelar fotboll på Zinken.
Just det. Med polisens fotbollslag.
Ja, korplaget typ.
Och han tar med sig Skacke och åker ut till Arlanda för att då invänta det här planet. Med planet kommer också en rysk diplomat med sin snygga fru som då självklart Kolberg börjar objektifiera sin manliga blick.
Trots att han står då inför en potentiellt ganska farlig situation så
kan han inte hejda sig. Nej. Som
när han ser en tjusig tjej. Jag tror han får sådana ögon som står rakt ut som är såna Hanna-Barbera. Yeah. Han flyger hjärtan omkring honom. Liksom. Tungan hänger ut.
Men det här leder ju till att Skacke missuppfattar hela situationen. För att Kolberg står och glor på den här snygga kvinnan och den här diplomaten som råkar vara lite lik beskrivningen av LaSalle. Så Skacke drar pistol mot den här höga diplomaten och håller på att skapa en fruktansvärt svår diplomatisk situation.
Mm.
Och i samma stund har ju LaSalle klivit av planet.
Och uppmärksammar vad det är som sker.
Precis, förstår att här är någonting som händer. Han märker att Kolberg har liksom fått syn på honom och då drar han kniv.
Mm.
Och hugger Kolberg.
Det här var ju innan de här säkerhetskontrollerna som man kunde bära stilett.
Mm.
Tyvärr så skulle detta inte kunna ske idag. För jag hade inte haft något emot om Kolberg fick en stilett i magen.
Jag har för sig flygit hem från Bulgarien med en butterfly.
Men jag orkar inte.
Ja, vi gjorde det flera stycken. Men det var innan 11 september när vi var på skolresa. Men vi gick genom bulgarisk säkerhetskontroll. Och det är kött. Och vi var flera som hade, det är sådana man köper för liksom på gatan.
Uh-huh. Ja, och, som man gör i Bulgarien.
Ja, precis, som man som man gör, det är en del att ta del av den lokala kulturen. Det är liksom köpa en butterfly
på gatan. Ha Adidas kopior och butterfly kniv som man gör.
Så att det fick vi med oss hem helt enkelt. Som en tårgas innan... allt med. Nej, de bara vinkade förbi oss.
Men det var innan 9/11.
Ja, det var på sommaren där. Mm. Så det var långt innan.
Så Kolberg får då en stilett i magen av LaSalle.
Men Skacke revanscherar sig, kan man säga.
Precis.
Han skjuter honom. Han skjuter ihjäl LaSalle.
Det kunde man inte tro om Skacke, som vi kommer prata om lite mer snart. Mm. Men, för han är ju inte någon man tänker skjuter farliga mördare direkt.
Nej, i filmen gör han ju absolut inte det. Då är det ju en Gunvald som sänker honom, som råkar vara där för att ta ett plan till Miami samtidigt som det här sker. Det är lite sökt att de är där samtidigt.
Jag tycker det i boken, det är väldigt märkligt att Kolberg tar med sig. Alltså Kolberg framstår ju som oerhört naiv här. Ja. Han vet att han ska åka och gripa en internationell torped som är oerhört farlig. Mm. Och vad gör han? Ja, dels tar han inget tjänstevapen för att han hatar skjutvapen. Och dels åker han och hämtar Benny Skacke, den absolut yngsta polisen vid Riksmordkommissionen, och den som är fullkomlig, som liksom har visat sig vara inte ha liksom huvudet på skaft och kallsinnighet eller så. Jag undrar, varför är det bara för att Kolberg inte gillar Gunvald som han inte åker och hämtar Gunvald? Eller är det så att Gunvald formellt fortfarande är sjukskriven här?
Jag tror Kolberg också har, han har ju skepsis genom hela boken, han tror inte på något av det här. Och även när det är bevisat att det är faktiskt så, att det är en liksom internationell liga som har skickat på torpeden, så är väl i hans inställning lite med en axelryckning. Så, så när han får det samtalet, så jag åker ut och hämtar honom då.
Precis.
Ungefär som att han ska hämta ett fyllo liksom någonstans.
Ja, han verkar ju tro att han ska kunna snacka med sig den här figuren utan någon konfrontation egentligen.
Så båda de hamnar i en ambulans tillsammans och LaSalle dör på väg till, jag tror det är Danderyd. Men Kolberg överlever. Det var väl hela handlingen ungefär.
Med några små utvikningar.
Ja, och sen på slutet får vi väl, så knyts det ju det här ihop, den här mannen som har begått självmord i början som man hittar med Bäcks namn på en lapp. Han visar sig också ha tillhört den här ligan. Mm. Han har varit deras förfalskare liksom, gjort falska papper på bilarna som de har sålt.
Just det.
Och det som har hänt, det som vi liksom knyts ihop på slutet, är att vi får veta att den svenska delen av ligan, de har liksom tyckt att de kan blåsa det här internationella syndikatet mer eller mindre. De tycker att de kan tjäna mer pengar själva på att hålla på med de här affärerna själva. Och då har de fått veta att den här mördaren är på väg efter dem. Och det här slutar alltså med att den här, vad heter han, den här förfalskaren? Någon som kommer ihåg
det? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Ja, han har ingen stor roll i boken. Men han har då tänkt uppenbarligen att han ska ringa polisen och avslöja det här. Det är därför han har skrivit upp Bäcks namn, för att Martin Bäck är liksom en av de mest kända kriminalutredarna. Men sen har han, modet har fallerat och han har valt att ta sitt liv. Och det är också av samma skäl som figuren i huset,
Göran Malm. Och Göran Malm har de ju haft span på hans två sista veckor i livet, som beskrivs som tristess. Han sitter på olika ölcaféer på Hornsgatan. Förutom två dagar när han köpte med sig brännvin och en hora hem. Så att det var bara tristess, det hände inget med dagarna. Förutom att han köpte två horor på två veckor. Det tycker jag är lite mycket. Men det är bara jag.
Ja, men slår du ut det per dag så blir det inte ens en om dagen.
Sen så en annan grej jag tänkte på när jag läste boken den här gången. Det var om Olofssons lik. Han är ju då ett vattenlik som de fiskar upp i den här bilen. Mm. Där ett finns ålar, världens äckligaste djur. Och för fan vad äckliga de är, de älskar ju att äta lik.
Mm.
De är ju extra tjocka efter sjöslag.
För sägs det, jag vet inte hur mycket det stämmer. Men,
jag tror att det stämmer eftersom det är världens vidrigaste djur.
De har väl käkat på honom va, på Olof?
Ja, de har ätit ganska. Han saknar till exempel hela underkäken och så.
Och sånt där. Så det han identifieras på är tandkortet. Hans tänder var ovanligt bra, men hade också en speciell brygga. Och det jag fattar i den här boken, det är att tidigare så säger Olofssons mamma dem för att Olofssons lillebror Gert
i tandläkare och bodde just i Göteborg. Och de hade bra kontakt när Jack bodde i Stockholm i tandläkarhögskola. De fixade hans tänder.
Ja, det där har inte jag ens tänkt på. Nej. Men det är en sån jävla smart grej.
Jag vet. Och jag är genialisk.
Ja, och de gör, men det är en sån koppling som aldrig görs i boken. Liksom, men som de ändå har liksom lagt in en sån liten... Snyggt.
Ja, jag tror mycket snyggt. Jag skulle bli imponerad av min läsning.
Men i alla fall, det här Malm... Anledningen till att huset på Sköldgatan exploderar visar sig ju vara den totala slumpen att Malm har försökt begå självmord genom att sätta på gasen till sin spis samtidigt som LaSalle har placerat en brandbomb i hans säng för att han ska liksom sprängas i luften när han har gått och lagt sig. Ja.
Så den brandbomben ensam hade ju då inte fått hela kåken övertänd.
Nej, precis. Det var väl meningen att den skulle i princip tända eld på hans säng när han ligger i sängen. Och sen har LaSalle ringt till brandkåren så att de ska liksom hinna släcka innan det, innan det blir någonting. För att LaSalle är ju ett proffs och vill inte ställa till med liksom mer... Han vill ju få det här att se ut som att Malm har typ sängrökt och dött av det och att det inte ska bli någon stor utredning. Men på grund av den här sammanträffandet och på grund av att Gunvald är så jävla tjurig och vägrar släppa det här och vägrar acceptera att det bara skulle vara naturliga orsaker så åker han ju dit till slut.
Ja, men precis. Så nu går vi över till karaktärer, vilka som är med i den här boken. Ja, ska vi prata lite om Martin i den här boken? Ja. Alltså, herre jävla gud. Man blir ju så trött på allt. För i den här boken så säger hans dotter att hon ska flytta hemifrån. Och det tar ju han hårt, personligen. För att då blir han lämnad. Det vill säga, den enda han tycker om i sin familj.
Ja, då är han kvar med sin vidriga fru och sitt misslyckade son.
Ja, men precis. Och så... När det sen blir midsommar så ljuger han återigen till familjen. Säger att han har ett fall. Och då säger han också så här: lögnen tog hårt på honom. Och han insåg att han inte brukade bete sig bedrägligt.
Bara, det har han gjort hela tiden.
Och helt fel, Martin. Du har betett det så här fem böcker. I varenda bok har du gjort sånt här.
Men också så här, ja, det tog hårt på honom. Man bara, ja, fast din fru och son som du så här obviously ljuger för hela tiden.
Ja, för det är väl också grejen att hans dotter ska inte följa med ut på midsommar. Och då tycker han att då är det inte ens någon idé att jag följer med. Då är det bättre att jag ljuger och säger
så
att jag måste jobba.
Så han åker ut till Kolbergs frus föräldrars sommarstuga där de super och han har en god stämning med Åsa.
Och Stenströms änka.
Ja, som ju har bott hos Kolberg och Gun och som nu berättar att hon själv ska bli polis. Exakt. Det är nu man får reda på det.
Precis. Hon pratar i förra boken om att hon ska liksom söka in till polishögskolan och så, men nu har hon väl kommit in på polisutbildningen.
Precis, för det här utspelas ett år efter den skrattande polisen.
Just det.
Ja,
han besöker sin mamma också, Martin Beck. Första gången är det väl.
Ja, det är det nog.
Prata lite om hur hemskt det är att de har rivit Klara kvarteret.
Ja, just det.
Självklart.
Ja, det är alltså Maj Sjövall som pratar lite om att det är så hemskt att de rev sitt barndomshemmet.
Det återkommer ju exakt alla böcker, minst en gång.
Han har blivit kommissarie också.
Ja, och i första boken tänker han ju att han aldrig kommer bli kommissarie för att han har liksom ingen... han har inget riktigt go, han har ingen det här, vad ska jag säga, han är ingen karriärist liksom. Nej. Och han vill nog helst inte riktigt vara en chef och så, men han har blivit det.
Så är det nog alltid med karaktären Martin Beck, om man ska tänka på hur det även är i de här Peter Haber-filmerna, så är han väl hela tiden någon sorts motvillig chef.
Ja.
Han har alltid någon sorts chef, och det, som cheferna vill hela tiden lyfta upp honom, och vill att han ska ha ännu mer ansvar och bli ännu mer en byråkrat. Liksom.
Han är ju genom de här böckerna inte riktigt säker på om han borde vara polis överhuvudtaget och vad det här jobbet gör med honom och så. Han har ju blivit polis, som jag tror vi sa i första avsnittet, för han blev polis för att det var ett lätt sätt att undslippa att bli inkallad under andra världskriget. Och sen har han liksom blivit kvar. Han funderar lite på det här när han är hos sin mamma eller när han åker ut till sin mamma och så, om liksom hur det har råkat bli så att han har liksom bara blivit kvar i det här jobbet och är ju faktiskt väldigt skicklig. Han är ju, anses ju vara en av Sveriges skickligaste eller kanske den skickligaste mordutredaren, men han har liksom ingen direkt glädje av det. Eller
men
så,
han har ju för fan inte glädje i någonting.
Nej. Är han är inte den som säger upp sig. Alltså, nu känns det som att nu har han liksom ett stabilt government job. Det råkar vara polis.
Ja.
Och han gör det han ska. Men han har liksom, han är ju inget patos. Det är inte som Kolberg som hela tiden liksom slits med sig själv. Kan jag stå för det här? Liksom, är det här det jag ska göra? Ja. Kan jag försvara ordningsmakten? Alltså, det så känner inte Beck.
Nej.
Men i den här boken så är det i alla fall att han faktiskt tar steg mot skilsmässan.
Mm. Ja, det är iskallt hemma.
Ja, precis. Mm. Så efter den här midsommaren så står det att i efterhand kommer han se tillbaka på det, att det var första steget som togs. Eftersom nu har ju Ingrid flyttat och hon säger då till Martin, du borde också flytta.
Ja, Ingrid är ju en väldigt konstig karaktär. Hon genom flera böcker hetsar ju om att hennes föräldrar borde skilja sig liksom.
Ja, fast fan, det skulle jag också ha gjort om två föräldrar hatade varandra.
Jo, kanske.
Det är ju inte jättehärligt.
Jag vet inte hur vanligt det är bland barn att sådär vara ledsna över att ens föräldrar inte vill skiljas.
Men, och Kolberg i den här boken är sur och vrång på ett sätt han inte är de andra. Mm. Ja. Eftersom han inte gillar utredningen och det verkar vara rätt avgörande för om Kolberg ska var bra liksom, om man är intresserad.
Hela hans relation till poliskåren börjar liksom mer och mer också ställas på sin spets. Det är ju någonting som också eskalerar genom serien. Det här med Kolberg går från att vara typ bitter och sur på karriärister och kårand och sådär till att bli liksom mer och mer fientligt inställd till myndigheten.
Ja.
Mm.
Här han har ju en scen där han nästan börjar slåss med patrullerande poliser som han tycker liksom är korkade, som vill att han ska visa legitimation eller vad det är, när han kommer till en brottsplats. Det räcker för att Kolberg ska tända till och vilja spöra honom.
Ja.
Ja, det krävs ju inte mycket för att vilja slå en polis på käften. men väldigt lätt antändigt där. Liksom. Och sen så beter han sig allmänt knöligt, Kolberg. Alltså,
ja.
han är ju liksom, man ursäktar ju alltid honom med att han ändå är väldigt, väldigt duktig och sådär, kompetent. Men här är han ju, han försöker ju bromsa en utredning och liksom vill inte utreda uppenbart liksom tydliga spår.
Ja.
Han säger, skit i det. Det är nog inget.
Han är ju väldigt, väldigt otrevlig mot Skacke.
Ja.
Alltså på ett sätt.
Men han gör som han gjorde med Stenström.
Ja.
Att han trackar honom väldigt mycket. Men
det är väl för att han saknar Stenström också.
Ja, det tror jag.
Som ju är dom.
Men jag tycker det är lite konstigt. För han har haft det här beteendet mot Stenström. Och det har han ju förklarat med att han tyckte att det var hans roll att bryta ner Stenström. Liksom, för att han trodde att Stenström skulle kunna bli en bra polis. Men han måste lägga av sitt ego liksom. Och sen dog Stenström och man kunde tänka att han ångrade det här beteendet, men nej, nu har han satt igång det igen mot liksom den yngsta. Jag tror också att han stör sig ganska mycket. Skacke är ju väldigt öppen med att han vill göra karriär.
Han vill ju bli polischef.
Ja.
Och han är ju en sån jävla tönt så att han avlider ju för fan. Ja.
Men han är inte en sån här så kallad ond karriärist, han är ju fortfarande beredd att göra skit. Att säga dem, nu ska du kolla alla telefonkiosker, så gör han ju då. Han gör det ju till 100%.
Ja,
och han stärker sig med ett glas mjölk när han verkar.
Han är ivrig och naiv. Nej, det är två glas mjölk. Ja. Det handlar om att han har börjat träffa en tjej som heter Monica. Sen så är han så upptagen med att hålla på med de telefonkioskerna. Så hon hotar att gå ut med en gymnastiklärare.
Ja, och det är
för rulle. Och Skacke i alla sporter förutom fotboll, så Skacke brukar drömma om att han ska möta Rulle på fotbollsplan
och ska liksom sparka och trampa honom lite på hälen med Skackes liksom.
Precis, så då blir Skacke så upprörd så han dricker två stora glas mjölk för att lugna ner sig.
Man ser hur han verkligen sveper dem så han får en rejäl mjölkmustasch.
Såhär vuxna människor som bälgar i sig komjölk. Ja.
Men jag tror Kolberg verkligen stör sig på det där karriäristiska draget och sånt, om att han ska vara så duktig och liksom han sitter hemma och pluggar juridik på kvällarna och så. Och, det
och samtidigt håller Kolberg själv på att tvivla på precis allt som
han
polisen
gör. Precis. Ja, för Skacke är ju verkligen, han gillar att vara polis. Och han gillar polisen.
Ja.
Och det gör ju inte Kolberg vid det här
laget. Men alltså, han är ju så skämmig och töntig. Han ska ju gå till någon klubb på Söder för att leta efter Olofsson.
Just. Då skickar han på nattklubb.
Precis.
Han är den yngsta polisen. Precis. Så att det är han som kan smälta in, tror de.
Men han har ju aldrig varit på klubb, så han vet inte riktigt hur man klär sig. Men så kommer jag på att hans mediokra konfektionskostymer inte kommer duga något till.
Mm.
För han vill se ut som en playboy. Så han har sin lillebrors kostym. Som han säger, beskrivs av stora slag och utsvängda ben. Ja. Då tycker han verkligen ser ut som en playboy när han går på klubben. Alla ser direkt han snut.
Mm.
Ja. Men som man ju alltid ser att en civilpolis är. Alltid en snute liksom. Det spelar ingen roll vad de gör.
En nyinköpt Che Guevara tröja. Ja.
Skriker polisen. Liksom.
Och Gunvald kallar ju också honom för Jycke, Racke.
Tänke. Och det är nog inte så mycket att han inte kommer ihåg vad Skacke heter som en mycket, mycket medveten härskarteknik.
Alltså tänk.
Han felnamnar.
Ja.
Och det är dödsnamn.
Ja. Han dödar Skacke kan man säga genom att kalla honom Jicke och Tecke.
Ja.
Ska vi gå vidare med karaktär?
Ja. Gunvald svepte vi.
Mm. Gunvald har ju, det här är kanske den bok där Gunvald har störst roll av alla. Och det är ju trevligt för att Gunvald är ju en av de absolut bästa karaktärerna. Och det börjar ju med att Gunvald, han får ju göra den här hjälteinsatsen som sagt. Och där är han ju verkligen hjältemodig och han är ju också liksom fysiskt oerhört stark. Gunvald är ju väldigt, väldigt stor vuxen och väldigt stark och han får en glödhet takpanna i huvudet. Mm. Men han går inte ner utan han liksom fortsätter kämpa på och dra ut de här människorna över det brinnande huset och så. Så det är väl här som han verkligen är liksom Gunvald som den här actionhjälten. Ja. Liksom.
Ja, men också den tydliga politiska figuren.
Ja, det är han ju verkligen i den här boken.
Eftersom han skäller på exakt alla.
Och någon sorts han är tudelad där också, för å ena sidan vet vi att han sympatiserar ju med buset.
Ja. Mm.
Som han ju själv säger i boken innan till exempel när han pratar om mördaren Björn Forsberg, den här liksom entreprenören som mördar för att skydda sitt anseende. Mm. Då sa ju Gunvald att den där typen är bara vidrig, men de flesta de här buset vi hanterar, de känner man för och de tycker jag synd om, säger han. Mm. Han har det där patoset, så att han går ju fram som en ångvält och han alltså bryter sig in hos den här Max Karlsson och slår honom, och slår honom sönder och samman.
Mm.
Och det är ju, man kan tycka att Max Karlsson verkar vara en rätt trist alltså typ att hänga med, men liksom han
han är så här smådealer liksom.
Ja,
för han becknar till liksom högstadiekids.
Ja, för när Gunvald kommer dit så är det väl en 12-årig tjej som precis har varit inne och köpt. Kan gissa att det är preludintabletter.
Ja, alltid.
Jag slog upp preludintabletter och det visade sig att det är faktiskt en, som vi trodde, det var en bantningsmedicin som var väldigt vanlig på 60- och 70-talet, insmugglad från Spanien, från spanska apotek. Försvann det mycket preludin som kom i omlopp i Sverige.
Ja, okay. Men det är väl en
hade vi rätt. Och sen Melander, i den här boken så får man ju veta att han är expert på brottsplatsundersökningar.
Mm-hmm.
Så nu vet man liksom vad Martin är ju bra på att förhöra, Månsson är bra på att leta efter saker, Skacke vet jag inte riktigt vad han är bra på, men
Stenström var ju experten på skuggningar.
Precis.
Gunvald är väl experten på våld helt enkelt. Ja. Det är ju ofta Gunvald som får vara den som man tar med sig när man ska gripa in.
Skacke har lite fotarbete och de sätter honom på dem.
Men kan någon berätta vad Kolberg är bäst på?
Kolberg?
Ja.
Det är väldigt tyst. Det är faktiskt roligt det där, för att när vi började i ett av de första avsnitten där, hur tror du var när vi pratade om Kolberg, så var både jag och Johan väldigt såhär, men Kolberg är ju han gillar man ju så, och det är ju i mitt fall jag kommer fram till, det är bara för att jag associerar honom med Kjell Bergqvist i filmerna som jag tycker är så härlig där.
Ja.
Men i böckerna, han är ju inte så.
Han har vissa obehagliga drag. Jag gillar nog fortfarande Kolberg. Jag tror att det som Martin säger om Kolberg är ju att han är den främsta analytikern.
Mm.
Och Martin säger ju också någonstans, jag tror att det är i Den vedervärdiga mannen från Säffla, att Kolbergs stora förmåga, för Kolberg och Martin har ju jobbat ihop jämt inom polisen i princip. Och Kolbergs stora förmåga är att vara en sorts bollplank. Liksom. De andra poliserna kastar ur sig saker och då tar Kolberg det, vrider och vänder på det och kastar tillbaks det till dem.
Ja, Martin använder ju honom
definitivt på det sättet. Ja. Men det som är väldigt kul med Melander också är att han har kontakter i undervärlden. Att det är han av dem som har det.
Ja, det är lite märkligt, för Melander är ju den här, han är äldre än de andra. Han är väldigt mild till sinnet. Mm. Han är lite av en farbror som röker pipa liksom. Ja. Lite
och han
äldre.
Ses vara så här tråkig och inte tänka ja. Så mycket utanför boxen.
Ja. Men det är ganska ofta i de här böckerna som det är just Melander som, ja. Som de skickar ut för att prata med folk i undervärlden. Och han har uppenbarligen ganska goda kontakter liksom.
Ja, så han hittar olika skummisar som han bjuder på olika groggar för att de ska berätta vad Olofsson är. Mm. Bland annat en som heter Sköret.
Men är han inte lite av en people person då? I alla fall när det gäller folk som är utanför
kåren. Ja, han har nog, jag tror att även inom kåren så är det väl så att Melander är oftast den som kommer bra överens med folk. Mm. Alltså Melander kommer överens med Gunvald, med Rönn, med Bäck, med Kolberg. Det är liksom ingen som egentligen stör sig på honom. Mm. Medan de andra har, bland de andra finns det ju ganska mycket olika konflikter och så. Men,
ja, visst.
Men Melander är så här, en ganska oförarglig typ på något sätt.
Jag tycker väldigt mycket om Melander. Alltså. Jag tycker han är en väldigt härlig.
Ja, det är en väldigt bra
karaktär. Det är nog avsikten också. Det känns som att han är en karaktär som man hyser.
Ja. Och ändå är han inte, han är nog en av poliserna, för det tenderar ju att vara så i de här böckerna att bra och schyssta poliser kommer ut som socialister någonstans, men Melander får vi nog faktiskt aldrig någon liksom politisk uppfattning om. Jag tror att han är lite av ett neutrum i politiska frågor liksom.
Men i den här boken får man ju veta om Månsson. Han åker ju på 3 veckors härlig semester till Rumänien med sin fru.
Det socialistiska Rumänien.
Ja.
Precis. Och där han sitter och tänker på hur de kunde lyckas genomföra 5-årsplanen på 3 år i ett land där det är 40 grader varmt och de inte har grape tonic.
Ja.
Han är väldigt imponerad av sina 3 veckor i Rumänien. Så de får in ytterligare en skildring av hur trevligt det är i östland.
Månsson är ju inte heller en karaktär som direkt uttalar några politiska tankar, men vi vet ju att han är en arbetarklassgrabb. Han åker till Rumänien på semester och imponerad av 5-årsplanen och sen i polis potatismos, så även om han kanske inte säger det, men han visar ju ganska tydligt där att han har ingenting till övers för överklassen. Han föraktar överklassen.
Men är det inte så att hans farsa är alkis i Malmö?
Precis, alltså, för han har växt upp utan sin pappa.
Ja, man träffar honom utanför Davids hall där, antar jag det, polishuset. Där ligger det nu i alla fall.
Ja, de träffas i en affär.
De träffas på systemet.
På systemet,
och
är det förstås.
Och då kommer pappan fram och säger, visst är det du som är polisman?
Konstapel Månsson.
Jag är din far.
Ja, just det. Men vi förstår ju att han kommer från liksom, på det sättet enkel bakgrund. Han är en anspråkslös man. Han lutar väl uppenbarligen åt vänster på något sätt utan att det görs utan att han gör uttalade liksom, analyser av den typen som Gunvald och Kolberg gör. Kan vi nämna också att Hammar är med, alltså chefen Hammar. Som gör sitt sista framträdande. Han är på väg att gå i pension. Och jag tycker, vi pratade i något avsnitt om att de är ganska väldigt bra på det där självvalet. Att med en mening liksom totalt sammanfatta hur en person är.
Ja.
Och det är med Hammar där som, när det här fallet kommer in, när han skriver att han hade redan börjat räkna dagarna till sin pensionering och betraktade varje grövre våldsbrott som ett utslag av trakasseri mot honom personligen.
Ja.
Och i filmerna ska vi säga, men just filmatiseringen från 94 där, så är ju Hammar någon man stör sig ganska mycket på för att han är så självupptagen att han ska fira sin pensionering att han kan inte prata om något annat liksom. Men här i böckerna så framställs han är ju ändå en dukt på ett sätt, och Beck ser väl honom som en av oss, för han har väl också klättrat liksom i polisen. Han är inte då som Kolberg kallar en akademiker som smidit in bakvägen.
Men, som nästa polischef kommer vara som vi kommer till i nästa bok.
Ja, just det, han ersätts, det är i alla fall Hammars sista framträdande här, sen så ersätts han ju av Stig-Åke Malm.
Just
precis.
Rönn figurerar ju också, och här får vi ett uttryck för hans lojalitet med Gunvald. Han hotar ju Kolberg med stryk efter att Kolberg mot Gunvald får man säga, alltså hetsar honom mer eller mindre och provocerar honom.
Det här tycker jag är en fantastisk scen, för det är ju precis det är precis efter branden och Gunvald liksom är i princip bara ombandagerad. Och Kolberg hamnar i bråk med Gunvald, för att Kolberg och Gunvald hamnar alltid i bråk. De tål inte varandra. Och då kommer Rönn in, och det här är nog enda, Rönn är ju en oerhört lugn och sävlig norrlänning. Men det här är nog enda gången i böckerna som Rönn blir riktigt jävla förbannad. Han i princip hamnar i knytnävsslagsmål med Kolberg, och så säger han att, ser ni inte att Gunvald har hjärnskakning och är jättedålig? Hur kan ni liksom sitta här och, varför har ni inte kört honom till sjukhus i princip? Och nu, du Gunvald, nu ska du till sjukhus liksom. Och det här kommer ju också, det är ju ingen som vet egentligen av de andra att Rönn och Gunvald är jättenära vänner. Och liksom firar alla semestrar ihop. Och
Gunvald är ju illa däran. Och det fattar väl även Kollberg, att han har ju fan andats in liksom brandrök och har en hjärnskakning och i väldigt dåligt skick. Och Kollberg kan liksom ändå inte låta bli att provocera honom. Och sen när Rönn väl säger någonting i sin stil med han har slagit sig illa, liksom, han har hjärnskakning. Ja, det är väl ingen skillnad mot hur han brukar vara. Alltså, då säger ju Rönn, det är ett hot, för att det kommer från Rönn förstår man det i allvar. Men han säger ändå så här, ibland har jag god lust att klippa till.
Ja.
Så här, det är ändå inte så här, jag ska slå ihjäl dig. Utan det är liksom...
ja, men från en oerhört lugna Rönn så är det där ett starkt hot. Liksom.
Ja, verkligen. Och om vi tänker på hur han var i boken innan när han träffar nazisten Ullholm som liksom också säger oerhört liksom obscena saker, bland annat om Rönns fru, så är han fortfarande helt lugn. Och bara,
men det är också väldigt roligt i den här boken, för Gunvald och Rönn pratar om Rönns fru. Och då säger Gunvald någonting om har Unda försvunnit när de pratar om brandbilen. Och då börjar Kollberg tänka på hur Gunvald kunde veta att Rönns fru heter Unda.
Ja.
För Kollberg visste inte själv att Rönn ens hade en fru.
Vilket ju också har gärna Kollberg själv upptagen.
Ja, men exakt. Det är ju det. Han är ju en vidrig människa. Han visar ju inte de andra.
Vi går åt det hållet i den här podden. För jag känner att jag mer och mer har gått över på Fridas sida när Rönn instringen till Kollberg.
Rönn åker faktiskt, han åker hem till Gunvald och hämtar Gunvalds nyinköpta pyjamas så att Gunvald ska slippa sova i så här sjukhuskläder. Ja, det är väldigt fint.
Han har fått en grötrock som är 11 nummer för liten och 2 likkistor till träskor.
Ja, precis.
Och när Gunvald i första scenen där tar över från Zachrisson och ska stå och vakta huset innan det flyger i luften, så tänker han ju på sin pyjamas. Han står och tänker på att han snart ska ha med sig.
Han blir också väldigt, under den här branden och när han räddar folk och så blir han ju väldigt liksom, blir tagen av att hans fina kläder som han som alltid har på sig liksom bränns sönder. Han blir
det
sur
händer ju
över
någon
det.
Gång i varje bok att hans fina kläder går sönder.
Det är ju väldigt dumt att vara patrullerande polis och klä sig i väldigt, väldigt fina kläder.
Han skäller ju ut Zachrisson för att Zachrisson är för tunt klädd. Ja. Zachrisson säger, jag fryser, jag har stått och vaktat ett hus i 12 timmar liksom, i minusgrader. Då säger Gunvald bara, det ingår i det här jobbet att vara ordentligt klädd.
Ja, precis. Men Gunvald har alltid så här skräddarsydda kostymer och väldigt, väldigt dyra handskar och sånt.
Ja. Skacke pratade vi om, ja. Man förstår ju också som sagt vem han är, när, bara av den här kommentaren om att han tänker på den här rivalen till sin fästmö då och blir så liksom irriterad att han måste dricka en glas. Man förstår precis vilken typ av människa Skacke är.
Han är ju en människa hämtad under någon sån här Buster-serietidning.
Ja, jo, ja, verkligen.
Och i filmen spelas ju han av Niklas Hjulström. Han som senare blev Q.
Och som senare gör en roll som mördare i de senare Beck-filmerna.
Precis.
Ja, men samtidigt visar han ju sig duglig. Skacke är ju lite driftkucku och det är han ju verkligen i filmerna. Och så, de andra driver med honom. Men som sagt, han gör det där skitjobbet. Han lyckas lokalisera LaSalle. Och det är han som skjuter i LaSalle, även om, ja, det är till följd av att han gör först ett taffligt ingripande, men det är faktiskt inte bara hans fel.
Nej.
Ja, men ska vi börja prata lite om det politiska då?
Ja.
Det som vi inte redan har nämnt, en del har vi redan hunnit avverka.
Det är ju ett gött sossahat i boken, självklart, det är det alltid. Det älskar ju jag. Det tycker jag är väldigt trevliga små stunder när man kommer in på 4 goa kverulantiska sidor. Och i den här boken är det om 1 maj.
Ja, just det.
Ja, det är kul. Ja. Det är liksom också så här som en ska vi kalla det en klassisk Sjöwall-Wahlöö-parentes. När de bara stannar upp i handlingen och förklarar hur jävla dumma i huvudet sossarna verkligen är.
Ja, för det är ju...
det här brottet.
Precis, det är ju något sånt. Det är Valborg och då tänker, eller det är ingen som tänker egentligen, utan det är liksom berättarrösten som säger att det är Valborg, imorgon är det 1 maj och då kommer de här fackföreningspamparna att veckla ut de röda fanorna och försöka komma ihåg texten till Arbetets söner.
Och ta fram flaggan ur malpåsarna.
Ja, och en dag om året låtsas vara socialist. Ja.
Och till och med polisen står i vakt i blåsorkestern, spelar Internationalen.
Jo, men den skjuter de in på ett väldigt roligt sätt. Även om, som sagt, det här socialdemokratins svek mot arbetarklassen ligger alltid som en, ska vi säga, det ligger under ytan eller om det ligger som en våt film över berättelsen. Så just att de ganska ofta tar sig tid att stanna upp, liksom förklara, verkligen explicit förklara så här jävla vidriga är. Så det här, så här, de kan inte ens internationalen. Nej. Det är bara en teater, det är bara en charad.
De har glömt texten till Arbete Söder. Alltså det är ju vilka vidriga jävla socialfascister.
Och som du sa, Beck nämner ju det här, precis när du pratar med sin mamma, då pratar de såklart om rivningen av Klara kvarteren så att vi får in det. Check, kan vi säga då?
Och i den här boken återkommer väl flera gånger det här med stadsplanerarna och hur jävla dumma i huvudet de är och vidriga och förstör hela Stockholm liksom.
Jag tror Sjövall Wahlöö hatar stadsplanerare på samma sätt som jag hatar snuten.
Ja.
Att det är samma sätt brinnande.
Ja. Ja, precis.
När man tänker på att de finns så är det som att känna pulsen. Man måste dricka två glas mjölk för att få ner pulsen. Sen är det också med Stockholm och trafiken. Du nämnde det här med att de pratar om att det ligger bilvrak överallt, så att det är inget konstigt om man hittar ett bilvrak i kanalen. Det är när Beck stiger av bussen vid Norra Bantorget så andas han in den avgasbemängda luften vid bussterminalen och tänker att det förmodligen inte fanns någon storstadsbo som inte led av kronisk koldioxidförgiftning.
Det är ju det här, Becks interna monolog är ju ett konstant gnällande och så är det i den här boken
ungefär
också.
Här flyttar ju Per och Maj till Skåne också. Ja. Här har de ju liksom, mentalt har de redan lämnat Stockholm.
Och grejen är att jag är också en jävla kverulant. Jag gnäller jävligt mycket. Alltså Martin är min överman. Det är svårt att trumfa honom.
Implicit är ju det här med vilka är gangstersarna den här gången. Ja, mördaren är ju den här liksom franska fascisten slash yrkeskriminella. Han har man absolut inga sympatier för. Och Kolberg säger väl till och med när han ser att när han själv är knivhuggen och Lasalle håller på att förblöda så skrattar han väl eller någonting. Han säger något sånt här. Han blir nöjd när han ser
att Lasalle det är när de ligger i ambulansen på bårar bredvid varandra och Lasalle försöker lyfta handen för att göra korstecknet. Men sen faller den ner slapp och då tänker Kolberg liksom, där fick du din jävel.
Ja, du hamnar i helvete.
Jävla fascist. Ja, precis.
Men de här Malm och Max Karlsson och även Olofsson då, som är liksom något över dem, är ju alla misslyckade människor. I en scen så är det Beck som är hemma hos Olofssons mamma och ska ställa lite frågor om honom, och då säger hon, mamman där säger, jag har ingen kontakt med honom, han kommer bara när han ska, vill låna pengar. Men, och det som hände var att han var en rar pojke, men så hamnade han på ungdomsvårdsskola och därför kan han lära sig använda narkotika. Ja. Den precis. Vård som ni erbjuder, den ger inte ett rött öre. För han kommer ju från något sån här medelklasshem Olofsson, men liksom har väl, som sagt, han har hamnat på fosterhem, fått tag i narkotika, ingen har plockat upp det, och så har han dragits in i kriminaliteten på grund av socialdemokratins svek mot arbetarklassen.
Ja, för det händer med alla i detta jävla sossarna.
Ja, precis. Men det är väl lite mer precis, just att de här skurkarna som du går riktigt illa för här då, de är ju som sagt
småhandlare och liksom.
Som till exempel Gunvald känner för, även om man känner att han måste kanske spä upp dem för att snacka.
Och det här stora brottssyndikatet, det kommer man ju aldrig åt liksom. Nej. Man kommer åt deras mördare, men brottssyndikatet, det finns kvar.
Väldigt klassiskt.
Det känns som i Bond. Ja, jag kommer aldrig åt själva spektrum.
Har inte jag sett typ någon Bond-film? Men upplägget är ju väldigt så här. Det vet jag också att Kalle Lind och de här pratar med, pratar om i snedtänkt, det här med att den här sensmoralen, den stora skurken får aldrig fast. Den finns ju i de här böckerna, och den är väldigt tydlig här. Och den måste jag säga är ännu tydligare i filmen. För att då är det så att mördaren där, han är tysk då, för att de ville såklart ha in en tysk skådis eftersom det är tyska finansiärer. Han heter Stoiweiler. Och det är ungefär samma händelse då, att han ska gripas. Men då är det så att det finns en ännu högre chef som liksom aldrig deltar i en operation utan bara övervakar allting. Han är med på samma plan, sitter lite bakom och bara studerar Stoiweiler liksom. Och när ingripandet sker ser man att han smyger iväg. Han kommer ju undan. Han är ju någon sorts den högsta chefen. Han är med i något tillfälle också när de liksom pratar i telefon. Han pratar självklart inte själv i telefon, utan han underhuggar som gör det.
Vad tycker vi om den här boken? Om vi ska sluta där. Jag tycker att det här är en av de bästa böckerna.
Tycker jag också. För det är en perfekt grej det här med brandbilen, att den kom till en annan plats. Att när de knäcker det så det är en väldigt smart också. Att förlägga det till Ringvägen, både i Sumpan och Stockholm.
Jag tycker det som känns lite sökt i den, tycker jag, är det där med att Rönns barn har en brandbil också, så det är liksom lite,
och i filmen inte. Så är ju det Kolbergs barn.
Just det.
Där hittar de den i kakelugnen.
Ja, och där är Skacke som är spanaren också. De har liksom tagit bort Zachrisson och ersatt honom helt med Skacke. Men jag tycker också att det är en
jättebra... Ja, men det är de här mittenböckerna. Den är jättebra. Och nästa bok som vi kommer prata om, Please, Please, Potatismos, den är också väldigt, väldigt bra. Ja, ska vi tacka för oss?
Ja, det gör vi. Tack.
Tack så mycket för att ni lyssnar på podd om ett brott. Och så kommer nästa avsnitt om 2 veckor.